Vi tonar in. Interiör ett mötesrum någonstans i Sverige. Vi ser en whiteboard full med olikfärgade post-its med text på. En person står vid tavlan och runt ett stort bord vid detsamma sitter resten av teamet. Frustrationen hänger som ett tungt regnmoln ovanför gruppen. Man är uppenbart oense om något. Utvecklare 1. Jag tycker det där är en uppenbar bugg. Sätt den lappen till höger. Utvecklare 2. Nej! Den hör helt klart ihop med den andra grejen. Utvecklaren vid tavlan tar lappen och ska precis flytta på den. Utvecklare 3. Kan vi inte ta den där lappen först? För den ska ju helt klart ihop med den där gruppen uppe till vänster. Det är ju en GUI-förbättring. Utvecklare 1. Är du dum i huvudet eller? Det är ju asmycket serverjobb också. Utvecklare 2. Mäh, ni har ju inte koll någon av er. Dörren slås upp. In kliver Ola och Tobbe. De säger ingenting utan ställer sig bara innanför dörren med armarna i kors. De ler lite snett och låter rummet lugna ner sig. Sen tar Ola till orda.
Ni vet att det finns riktigt bra tekniker för att undvika det här. Jag skulle råda er att lyssna på avsnitt 33 av Väg 74. Ja, precis som ni gör alltså. Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Hallöjsen Tobbe.
Hallöjsen.
Hur är läget?
Det är bra.
Välkommen till huvudstaden.
Ja, nu är det ett sånt här sommaravsnitt igen.
Ja.
Vi sitter i din trädgård idag.
Mm. Så det kan bli...
Vädret är inte så där klockrent och tycker jag. Nej. Om man tittar upp i luften.
Nej.
Det är lite molnigt.
Ja, men vi hoppas att det blir uppehåll.
Ja. Annars avbryter vi inspelningen och springer in ett tag.
Man hör så här... Då är det.
Blixten slår ner inspelningsmaniken.
Och så kan det bli lite andra ljud som läcker in. Men vi hoppas att ni har lite förståelse för det.
Ja.
Vad ska vi... Först, vad ska vi prata om? Och vad ska vi zooma in på?
Vi... Ska vi prata om typ... Faciliteringstekniker pratar vi om.
Mm, vi kallar det det. Fast det är inte bara facilitering det handlar om.
Det är helt enkelt... Så här, smarta tekniker som kan vara bra att kunna. Så man kan rycka fram dem ur rockarmen när de behövs.
Mm, om ett möte går i stå.
Till exempel, eller om ett retro inte kan komma fram till någonting eller någonting sånt där.
Eller om det är svårt att prioritera.
Ja.
Mm. Så vi kallar det egentligen typ fem tekniker som är bra att ha i rockarmen.
Mm. Så tänkte vi zooma in på något mer tekniknära, nämligen kodkommentarer.
Mm. Det ska vi göra. Och sen så har vi ju...
Vi har pratat om det, det gjorde vi senast va? Att den stående punkten som vi har haft laters eller skägg mot väggen.
Ja.
Att vi skulle försöka hitta någon ersättare där.
Mm. Och då har en av våra mest trogna lyssnare kommit med en jättebra idé tycker vi.
Ja, och före detta gäst.
Före detta gäst, Pia.
Ja.
Pia Fåksundanbo. Mm. Hennes idé gillar vi verkligen och den går väl egentligen ut på att gäster... Vad säger jag? Den går egentligen ut på att lyssnare...
Ja.
Hör av sig lite så här, lite bullenlikt. Ni som är födda på 70-80-talet, känner ni ändå det? Typ så här.
Det är inte Ola i filmen som är...
Nej, precis.
Har typ. Skrivit brevet.
Kära Väg 74, idag krävde PO att vi skulle estimera. Det gjorde jätteont och kändes helt fel. Men jag vill inte att de andra utvecklarna skulle se snett på mig, så jag bet ihop. Nu mår jag dåligt och vill inte gå till jobbet längre. Snälla Väg 74, vad ska jag göra?
Mm.
Tänk dig en sånt brev som trillar in.
Ja.
Och så sitter vi och pratar om det.
Ja.
Mm.
Vad kallar vi den punkten? Vi har ingen bra namn.
Vi har inget bra namn så vi kan ta emot...
Det får ju vara något med bullen eller något.
Lyssnar brevet. Nej, men vi låter helt enkelt...
Brevfilmen kallar de det i bullen.
Just det, så var det. Men vi kan väl... Vi suger lite på den. Namnger den inte än, utan vi kommer namnger den inför...
Ja, inför... Folk får gärna komma med förslag.
Mm.
Till vag_74 på Twitter.
Mm. Så gör vi. Och sen så väljer vi helt enväldigt någonting sen.
Ja, vi kanske hittar på något själva också. Ett eget förslag.
Mm. Inzoomning.
Kodkommentarer. Vad säger vi om kommentarer? Ingenting att ha.
Nej, det är som den här gamla klassiken i Magnum Bonum.
Vad heter det? Lagt kort ligger.
Lagt kort ligger, var det? Magnum Bonum. Det
är... Vad säger vi om par? Ingenting att ha.
Exakt. Jag tycker ju att kodkommentarer är... Det stör.
Det stora problemet är ju att de inte uppdateras, tycker jag.
Ja.
För det är ju en typ värsta formen av dokumentation. Alltså dokument brukar bara ha så här varje... Om man nu har diverse designdokument och sånt här, så brukar man ha så här, inför release så ska alla dokument uppdateras.
Ja.
User guide ska uppdateras.
Mm.
Men det finns ju inget så här, alla kodkommentarer ska uppdateras.
Det har aldrig, det har
av förklarliga anledning.
Nej.
För det hade varit rätt jobbigt.
Det är sant. Min stora version kommer faktiskt ifrån en sån, jag tyckte det var helt okej ända tills för kanske 10 år sedan, när jag satt och jagade en bugg i en halv dag.
Mm.
På grund av en kodkommentar som sa en sak. Mm. Men koden gjorde en annan, så jag avfärdade det väldigt tidigt.
Mm.
Och satt och jagade och debuggade. Och så till slut så bara, jaha, okej. Okay. Då var man liksom så här, det kan inte vara så här.
Nej.
Och kodkommentarer kan ju ljuga, men kod ljuger ju inte.
Nej, oftast inte.
Nej. Så att, nej, men jag håller med. Det är ju det som jag tycker...
Och vad gör man då istället för att kommentera då?
Jag brukar ju namnge metoder. Ja. Och låt oss säga att vi har en kommentar som finns i en metod och metoden är 20 rader. Så ja. precis under kommentaren eller ovanför eller vad det nu är, så är det förmodligen någon form av sammanhang där som gör att du kan namnge en metod.
Ofta så är det är ju rätt vanligt att man hittar den där koden är helt uppkommenterad, om man säger. Mm. Där det står typ så här, ja, en kommentar per rad i princip, vad den här raden gör.
Ja.
Och mycket av dem är ju helt med, där står det bara exakt samma sak som på raden under, fast i löptext liksom. Mm. De kan man ju bara ta bort. Men de som faktiskt säger någonting, så har man ju ofta ett bra metodnamn där.
Mm.
Om det är mer en rubrik på ett antal rader kod.
Ja.
Vilket är rätt vanligt att man hittar.
Ja, jo, jag tycker det finns liksom lite nyanser av kodkommentar också. Det ena är vad koden gör.
Ja.
Och då tycker jag att då kan du namnge en metod.
Mm.
Men sen så har du den här andra som är så här, varför valde vi det här?
Ja.
Och då tycker jag att då är det på plats med ett test.
Just det.
Som beskriver omständigheterna kring det här.
Mm.
Och det blir någon form av, aha, okej, okay, ja, jag förstår. Det såg lite konstigt ut, men det här testet beskriver det här.
Mm.
Och det är ju ganska lätt att hitta det testet, för att det kan du göra på något, söka upp det testet eller liksom förstå att okej, okay, här ligger det test bredvid.
Mm.
Så att om jag är lite sådär, här har vi gjort på ett speciellt sätt, jag skriver ett test som förklarar varför.
Ja. Jag hittade ett sånt där ställe i koden, i min kod. Eller?
I din egen eller som,
nej, det var inte
som det ärvt sig, så att säga?
Det var ärvd kod.
Ja.
Det här var ju liksom den djupaste delen av backenden. Det var liksom SQL-lagret.
Mm.
Databaslagret liksom. Och där vill man ju gärna på något vis att kunskapen ska förmedlas vidare på ett bra sätt.
Mm.
Och SQL är ju inte roligt att testa heller.
Jag vet faktiskt inte hur. Det finns tekniker. Men du kan enhetstesta SQL också.
Ja. Men där var ett av de få ställena som jag kände att här hade det varit bra. Mm. Om någon skrev. För det var någon sån här jättekrånglig SQL-sats med trippla joins och grejer. Och sånt där, som är jättesvårt att bena ut vad faktiskt det här gör.
Mm.
Och jag liksom tyckte att jag förstod vad den gjorde och gjorde min ändring och insåg att nej, den gjorde uppenbarligen mer än vad jag trodde, för att nu funkar, är det saker som inte funkar. Liksom.
Mm.
Databaslager är ju sånt som uppenbarligen inte rör på sig jättemycket, eftersom jag aldrig har varit inne och ändrat den här hittills. Jag har jobbat med den där produkten i 3 år. Så, att,
ja.
Så då skulle man kunna tänka sig att ha lite kommentarer just där.
Ja, det känns okej. Mm. Känner du att du kan mer om den koden nu då, när du har varit inne och rotat in själv?
Inte säkert. Jag kan inte lova vad som händer när jag kommer dit nästa gång. Liksom.
Nej.
Jag har ju försökt göra koden tydligare genom att bryta upp SQL-en och liksom med variabelnamnen. Liksom, namnge vad den delen av SQL-en gör.
Det är ju ett bra trick.
Mm.
Namnge saker.
Ja.
Som sagt, metoder eller variabler etc.
Mm. Vi går på huvudämnet då.
Mm. Jag sitter och tänker lite grann på vad vi ska börja. Ska vi berätta om alla teknikerna, vad det kommer vara, eller ska vi ta dem bara en och en?
Jag tycker vi tar dem en och en.
Den första som jag vill prata om är någonting som du och jag har gjort tillsammans en gång.
Mm.
Och det kallas för appreciative inquiry.
Just det.
Och det är väl rakt, inte rakt översatt utan lite mer så där andemeningen i det hela är ungefär som du ropar får du svar.
Mm.
Och när vi gjorde det så gjorde vi i form av ett retrospektiv, en återblick.
Just det.
Och det här bloggade vi om också då för länge sedan.
Gjorde vi?
Mm.
Minns inte jag.
Nej, men det finns en blogg. Så att det går att läsa.
Mm.
Så, men vad ska man säga, lite grann som du ropar får du svar är ett synsätt som jag tycker är väldigt sympatiskt. Det är ungefär att om du letar efter problem, då kommer du hitta problem.
Mm.
Letar du efter tillfällen då gruppen har gjort bra saker och bara liksom letar efter det och inte
fokusera på det,
då kommer du hitta fler bra saker.
Just det.
Och så använder du de här bra sakerna för att göra ändå mer bra saker.
Just det. Så det är ett synsätt egentligen då?
Ja.
Att istället för att koncentrera sig på att sluta upp med de dåliga sakerna, så koncentrerar man sig på att göra mer av de bra sakerna.
Ja, du kan se det som en buffétallrik.
Mm.
Och så går du runt på en buffé och så plockar du på saker som du vill ha.
Mm.
Och så plockar du på saker som du vill ha. Och till slut så är tallriken proppfull med bra grejer.
Mm.
Och de dåliga grejerna, de tråkiga sakerna, åker inte ens upp på tallriken. Eller så åker de av.
Det är smart.
Ja.
Och inte köra så här, man måste ha en av varje sak.
Nej.
Även de som man inte ens tycker om.
Även de äckliga.
Ja.
Lite som en Aladdin-ask med bara de goda bitarna.
Så kanske man skulle äta julbord. Fast så skulle jag bara äta sill.
Jag vet, jag brukar faktiskt fastna på sillen. Men det är ju rätt roligt.
Men skinkan är ju rätt meningslös. Men det hör inte hit.
Nej, men så att om du vill, en återblick med ett AI-perspektiv skulle kunna se ut som så att du börjar med att beskriva. En återblick har ju 5 faser, om man ska kalla det.
Mm.
Och varje fas då kan du sätta en liten så AI-twist på.
Mm. Har du några exempel?
Ja, du kan ju börja med det här att sätta scenen, rigga scenen, så att säga, sätta stage.
Mm.
Med en...
Om man vill höra mer om de här 5 faserna kan man höra på avsnitt 4 med Jonne, där vi pratar om återblickar.
Ja. Och då kanske du ställer en fråga, beskriv eller ett påstående. Så om du faciliterar den här gruppen då, så påstår du eller säger att okej, kan ni beskriva den scenen, den här återblicken som en glass, det är en favoritfråga jag har.
Mm.
Den får sätta liksom fokus på, eller får deltagarna att bli väldigt abstrakt i sitt tänkande och liksom ta sig färdas utanför det man kanske gör.
Just det.
Jag tycker det är kul att liksom skicka liksom en liten stöt genom hela gruppen. Vadå glass? Liksom, hur kan det här vara en glass?
Mm.
Då sitter några och funderar och vissa är väldigt så här snabba på det där. Mm. Det här är en daimstrut.
Mm.
Det var liksom krispigt och frasigt på utsidan, det här lite puffarna. Fast nu tänker jag på en tipptopp. Eller daimstrut. Och sen så är det lite vaniljglass, liksom det här man måste tugga i sig, det här vanliga.
Mm.
Men i mitten finns den här goa nougatbollen. Vi kom till den i den här sprinten, eller vi kom dit till slut och nougaten är ju fantastisk. Men det måste vara en balans mellan nougat och vanilj, annars blir det för mycket.
Mm.
Och då ser jag, om det är någon som kommer med en sån grej,
ja,
då ser man ofta de andra deltagarna bara, jaha, är det så vi ska göra? Så slänger de på något så här riktigt, så här, där är
jag
hängandas.
Tänkte ju Magnum, för det är gott.
Ja. Så att, då börjar du, kan du börja med en sån. Och sen så, när du kommer till själva samla in datafasen, eller skapa data och se, då brukar frågor som, tänk tillbaks på den närmaste tiden, du blickar tillbaka kanske 2 veckor, under de här 2 veckorna, när kände du att det gick väldigt bra?
Just det.
Eller hur jobbade ni när ni var som mest produktiva?
Ja.
Eller varför gick de här problemen att lösa så fort? Du fokuserar på något som är väldigt positivt, sätter en positiv spin och twist på det.
Ja.
Så att jag tror att när du väl har börjat med den positiva twisten och spinnen,
yeah,
så är det lätt att fortsätta bara liksom tugga vidare på det.
Precis. Då kan man tänka sig framtiden också. Liksom.
Ja.
Hur skulle din absolut ljusaste framtid se ut för det här teamet? Liksom?
Mm. Så. Tänk dig in i, så här, blunda, tänk dig framåt 2 veckor. Vad är de sakerna ni har gjort,
yeah,
för att ni ska färdas till det här? Och hur såg det ut där och då för att det var så? Och det går nästan inte att undvika att tänka i positiva termer om man väl har börjat.
Nej.
Det är som en självförstärkande loop.
Då slipper man de här retrorna också där man går därifrån med en klump i magen.
Ja, det är alltså på riktigt så är det är så jobbigt.
Ja.
När man har ältat problem.
Ja. Vilket är väldigt lätt att göra för att det är där man hamnar är rätt naturligt ofta.
Mm. Är det naturligt då att prata om teknik nummer två?
Mm.
Om vi kallar teknik nummer ett för AI-spinnen eller appreciative inquiry eller som du ropar får du svar.
Mm.
Så är det här teknik nummer två då. Irokesernas lag om sex.
Mm.
För övrigt så var det Morgan Ahlström som fick mina ögon att öppnas för det här. Mm. Han höll ett tal på Agila Sverige som vi kan tipsa om att lyssna på eller titta på.
Var det i år eller var det?
Det var i år. Mm. Så det var Agila Sverige upplaga 2016. Vi kan länka in till det.
Mm. Ja.
Kortfattat så är det här kan man säga 10 000 år gammal rotorsaksanalys.
Mm.
Eller
irokeserna är en indianstam.
Mm. Det visste inte jag förrän du sa det till mig.
Nej.
Eller jag hade väl en aning om det för att Morgan berättar om hur de, det här folkets historia och har levt vidare genom
anekdoter.
Ja, och historieberättande.
Just det.
Och de kom ursprungligen, tror jag, från det som idag är Nordkorea. Vandrade över vattnet via Alaska ner i där. Och det var en kvinna som studerade de här. Men allt det här berättade Morgan om i sitt väldigt intressanta tal. Vad som är intressant tycker jag med det här är att det är också lite sån här du tittar på ett problem och så ställer du frågan varför är det här så här?
Vad beror det här på?
Vad beror det här på? Mm. Vi har problem med jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara, men inom mjukvaruutvecklingen finns det en miljon olika problem.
Mm. Det var en bugg som släppte igenom till produktion.
Ja, och vad kan det bero på? Ja, men det beror ju på att det var ju faktiskt
inte tillräckligt testat.
Nej, tillräckligt testat. Och Ernst, han hetsade mig liksom, ut med den här featuren nu. Vi måste ut med featuren och så blir det en bugg. Okej, men är det den enda sanningen då?
Mm. Nej. Det är en möjlig sanning.
Det är en möjlig sanning. Och vad irokeserna då pratar om är att du ska försöka hitta sex alternativa sätt att se på sakerna.
Just det.
Så istället för den här första grejen att du bara stannar där. Mm. Och sen så börjar man prickrösta om vad man ska göra åt det där. Så försöker du...
Fick du in en rant på prickröstningen?
Ja,
gillar inte du prickröstning?
Nej, jag gillar inte prickröstning. Det är för lätt att gamea. Det är liksom, folk kan stå så här och hålla inne med sina prickar. Och sen så ser de så här, okej, det står mellan två alternativ. Då langar jag ut mina 16 prickar här på den här. Så vinner den överlägset.
Ja.
Det här är mycket intressant. För här tittar du på liksom lite alternativ.
Mm.
Ser, okej, men det skulle kunna bero på att vi inte har några tester.
Mm.
Det skulle kunna bero på att testarna är inkompetenta. Det kan också bero på att programmerarna är inkompetenta.
Mm.
Allt det här är väl så här, ja, det är väl lite sådär halvsannolikt då.
Mm.
Skulle kunna vara så. Och så ställer du frågan då tills du har hittat 6 stycken olika sätt att se på saker och ting. Då kan du börja sen och analysera vad är mest trovärdigt.
Just det.
Sen kommer du också då kunna se, och här kommer lite grann systemtänk in i det hela, om det är några som förstärker varandra.
Mm.
Förstärker det här beteendet något annat i de här? För du kan rita ut beroendepilar mellan de här också.
Mm.
Och är det någonting jag gillar så är det liksom att kolla på beroende mellan saker. För inom komplexa system så är beroenden det som egentligen räknas. Alltså interaktionen mellan två stycken delar i ett system.
Mm.
Det är där magin uppstår.
Just det. Det känns lite som det här, det touchar lite det här med five whys.
Mm.
Fem varför som Toyota kör med.
Mm. Jag älskar
där
det.
Där man söker en orsak och sen så tar man den ett steg längre ända fram till fem steg.
Precis, den klassiska.
Varför händer det så här?
Den klassiska är väl typ så här, det är, istället för att bara åtgärda problemet, typ så här, det är olja på golvet här, så torkar du upp det med så här, papper varje gång.
Ja.
Så kan du ställa frågan så här, okej, det är olja på golvet här. Varför är det det? Jo, men det droppar ju olja från taket där, från den här maskinen droppar den ner.
Mm.
Jaha, varför gör det då? Jo, för att den där är inte servad, den här maskinen.
Mm.
Nej. Och varför behöver den servas då? Jo, det är för att den maskinen som vi trodde skulle klara 4 000 timmar klarar bara 2 000 timmar mellan serviceintervallen.
Mm.
Jaha, men varför är det 4000 timmar förut och 2000 timmar nu? Nej, vi bytte underleverantör av den här maskinen. Mm. Jaha, varför har vi gjort det? Nej, för vi tänkte att vi skulle spara lite pengar. Mm. Och sen så någonstans där efter 4-5, om man borrar för långt i det där, då kommer det liksom in på filosofi. Mm. Det är väldigt lätt att göra. Då, när det är filosofi, eller om du får en smäll på käften, då vet du att nu har liksom ställt en fråga för mycket.
Mm. Men det är ju ett sätt att hitta rotorsaker i alla fall.
Ja, det är det.
Här är det lite mer hitta sex rotorsaker.
Ja, och lite orsakssamband.
Ja, precis.
Hur hänger det här ihop? Och ja, det som jag sa, liksom, det är det som där magin händer. När de här hänger ihop och förstärker varandra i ett tråkigt beteende. En förstärkande negativ loop, så att säga.
Var det om det?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att ni ska se, ja, ni ska se Morgan Ahlströms tal om det här.
Mm, vi länkar till det i show notes.
Det gör vi.
Då, det är ju bara, det är ju ett blixtsal, så det är ju bara 10 minuter. Så mm. Det hinner man alltid med.
Ja.
Ska vi gå på tyst gruppering, kanske?
Mm.
Som är nästa teknik då?
Ja, det är ju en teknik som jag tror... Det är väl en lite grann... Jag älskar den tekniken. Den är mm. otroligt effektiv.
Den... Det är en sån där, det är en sån där som man inte instinktivt känner att vad är meningen med det här. Men när man väl ser den in action första gången så inser man ja. Att shit, vad kraftfullt det här
ja,
är.
Jo. Jag tänkte, vad är det för idioti? Kan inte du förklara hur... När kom du i kontakt med första gången?
Jag tror att första gången var på en konferens faktiskt.
Mm.
Där jag fick testa på tekniken. Jag kommer inte ihåg exakt vad sammanhanget var. Men det var om vi skulle gruppera typ djur eller någonting sånt där.
Mm-hmm.
Det var något sådär konstigt. Mest bara liksom meta.
Som ett exempel?
Ja, precis.
Ja, ja. För det är inte det du brukar göra på dagarna?
Jo, ibland faktiskt.
Ibland gör du det.
Ja, när jag ska så här, skriva om Linnés grejer. Just det. Behöver gruppera växter och så. Men det är en teknik för att ja, gruppera saker helt enkelt. Och det mm. kan vara allt möjligt. Det kan vara ja, om du har samlat in massa information på ett retrospektiv till exempel.
Mm.
Massa, det är ju rätt vanligt på återblickar att man skriver post-its med ja. Grejer. Och sen vill man gruppera de här
ja.
I någon form. Eller man kanske vill prioritera saker eller mm. gruppera features eller vad man nu vill göra.
Mm.
Så då har man en whiteboard där man sätter ut alla grejer. Eller ett bord eller någonting.
Ja.
En yta där du sätter upp allting. Och sen så talar de för gruppen att nu ska ni gruppera de här i grupper som känns naturliga.
Mm.
Men ni måste göra det under tystnad.
Och där kommer den här twisten då.
Exakt. För vad händer då när det är, man tvingas till att vara tyst?
Jag fokuserar ju helt klart på uppgiften ja. På ett annat sätt.
Ja. Och man blir av med en väldig massa störningsmoment.
Ja, du leds ju inte in i någon form av önskan om att diskutera saker. För det får du ju inte.
Nej.
Men jag har gjort den här övningen med många.
Mm.
Eller på det här sättet. Och folk blir så här olika och stissiga. Börjar så här guppa nästan. Och pratar ändå. Ja. Lite så. Och sen då? Är det bara så?
Ja, vad brukar hända? Det är ju, man kan ju göra på lite olika sätt. Antingen så kan man ju lämna golvet fritt. Att alla får stå framför tavlan och bara...
Och göra som de vill.
Ja, och ja. Då brukar det ju ofta bli lite så här gruff och så där. Folk står och puttas och, bara, och så här. Och sen brukar man alltid ha regeln att om någonting flyttar på sig... Och sen, det brukar ofta bli så att vissa saker ja, precis, åker fram och tillbaka mellan mm. två grupper. Att det är två olika människor som blir oense om en grej och så, yeah. så håller de på att flytta den fram och tillbaka. Och då är det viktigt som facilitator att då plockar man bort den här och så sätter man den på ett annat ställe temporärt tills övningen är över.
Men helt enkelt
för att det är en typisk sån signal om att det här är någonting som behöver diskuteras vidare. Yeah, yeah. Det här måste vi borra i liksom, för det är oklarheter.
Mm.
I det här. Och ett alternativ till att lämna golvet fritt är att man bildar en kö. Och så får, har man kanske regeln att, var och en får flytta ett kort åt gången. Liksom, sen ställa sig sist i kön.
Mm. Det känns som den är kanske mer anpassad för en liten grupp. Tänk om en stor grupp med 20 personer.
Jag tror det var den vi körde på konferensen första gången. Och då var vi väl kanske 20 personer. Och
ja, okej. Okay. Men då, står det ju, då skulle jag bara stå sist i kön och bara...
Fördelen med det är ju att under tiden man står där så, så fokuserar man ju på vilken är min viktigaste förflyttning att göra just nu. Vad är det viktigaste jag vill flytta på? Det är ju den där grejen som helt klart är en giraff.
Nej, men, Nej, men det håller jag med om. Det har jag inte tänkt på. När jag instruerar folk och använder den här tekniken, då brukar jag lämna golvet fritt.
Ja. Håller man på, hur länge håller man på då? Håller man på tills folk däckar av trötthet eller brukar du timeboxa?
Ja,
eller?
Jag brukar timeboxa. Jag brukar sätta till 10 minuter, men det går fortare än så. Mm. Alltså den är så rolig för att det går så vansinnigt fort.
Ja.
Det är väl det, en av styrkorna med tekniken.
Mm.
På att den är snabb.
Mm. Vi har ju använt det här på återblickar bland annat.
Ja.
Och jag tycker det går så vansinnigt mycket snabbare att bilda de här grupperna.
Mm.
Just för att man slipper de här störningsmomenten, antar jag.
Mm.
Det brukar liksom flyga kort väldigt fort. Och sen märker man hur några backar tillbaks och sådär. Känner sig nöjda.
Och granskar. Det är väldigt vanligt att se att folk backar tillbaks och granskar det de ser. Och får liksom det här helikopterperspektivet.
Mm. Och det som är fascinerande är ju att hela gruppen har tillsammans hittat grupperingar utan att namnge dem.
Ja. Ja, det har jag inte ens tänkt på.
För den kommer ju ofta sen, att man sätter namn på de här grupperna. Liksom.
Ja. Ja, det är en excellent sorteringsteknik tycker jag som är snabb.
Ja, precis.
Jag sammanfattar silent grouping eller tysk gruppering då, med egentligen fördelarna med den.
Mm.
Det är att den är snabb,
ja.
Skalar väldigt bra. Du kan köra den på 20 pers. Mm. Inga problem. Jag har nog kört den någonstans i storleksordning 20.
Mm.
Den övervinner också språkbarriärer.
Just det. Det är också en viktig grej.
Och,
för det är ju som på den här konferensen så är det ju liksom folk från alla möjliga länder.
Mm. Som inte har engelska som sitt modersmål eller som inte har svenska som sitt modersmål eller vad det nu kan vara.
Ja, precis.
Så då blir det mycket mer lika villkor. Vilket också är liksom den här sista fördelen som jag tänker dra, som är alltså alfa honor och alfa hannar i en grupp.
Just det.
Som oftast, låt oss säga att du spelar planeringspoker.
Mm.
Då väntar de flesta, eller det finns ett sånt mönster där det alltid är den mest högst rankade individen i rummet.
Ja.
Som sen ska dra upp sitt kort och sen så blir det typ 12. Och då följer resten väldigt kvickt så där med
byter sitt kort. Nu tappade jag.
Oj. Men det var den här. Tung oss upp med den. Och det är liksom ett så här anchoring mönster. Ser du en siffra så hakar vi på den gärna. Och istället för liksom att
anchoring, vad är det för?
Låt oss säga att vi ska löneförhandla. Ja, att vi ska löneförhandla.
Uh-huh.
Och sen så säger jag en massa siffror till dig.
Uh-huh.
I något i en härad. Då kommer du röra dig runt det så att säga istället för att, eller om vi säger att 13:37, det är ju lite, vet du, eller hur?
Ja.
Men vet du ungefär hur många som bor i Enebyberg där vi sitter just nu?
Nej.
Men ungefär, om du bara gissar.
1400.
Det är fel, för det är nämligen 4000.
Ja.
Om jag säger 13:37, då tycker jag så här, men det måste vara där i närheten. Det kan vara en siffra som är helt tagen i luften.
Ja.
Och du kan experimentera med det, men det är rätt kul hur folk kan få fel på typ en storleksordning.
Ja.
Tror att det är kanske runt 100 000, men i själva verket är det 1 miljon.
Ja.
Det kallas för anchoring. Du skickar ut liksom någon form av...
Signal.
Ja.
Intressant.
Mm.
Nästa teknik.
Teknik
4.
Som jag vet inte hur vi ska namnge den. Den är väldigt, den är svår att namnge. Den, som jag hörde den så kallas för card trading game.
Mm.
Och tekniken...
Och det var så du presenterade den för oss också.
Ja.
Så du hade, det var samma sak där. Du hade kört den på en konferens, eller hur?
Ja, tvärtom. Jag hade inte presenterat den, men jag hade använt den på en konferens.
Ja.
Och den var fantastiskt rolig.
Mm.
Den börjar med att, låt oss säga att du har... Jag har använt den själv också, och för den som en faciliteringsteknik. Och då var det förbättringar som vi skulle göra.
Ja.
Då hade en grupp om 40 pers, tror jag var, skrivit ner förbättringar som de ville göra. Låt oss säga att de ville sätta upp en CI-server. De ville köpa whiteboard på jul.
Mm.
Ja, de ville göra en massa roliga och vettiga, nyttiga och mindre nyttiga saker.
Mm.
Då skriver du ner alla saker du vill göra. Varje sak du vill göra på ett kort.
Ja.
En post-it eller ett skrivkort.
Indexkort är väl lämpligare?
Indexkort tycker jag är bättre.
Post-it blir så fancy. Ja.
Så någonstans minst 5 skriver du ner. Sen så tar vi alla kort som har skrivits ner av alla personer.
Ja.
Ihop i en stor hög. Blandar dem.
Blandar dem.
Delar ut dem. 4 kort var.
Mm. 4 slumpmässiga kort till varje person.
Ja. Och sen så lägger resten av korten in en form av kallas som marknad på ett bord. Sen är ditt uppdrag att hitta de 4 bästa korten.
Just det.
Och det tidsbegränsar man.
Mm. Så att då får man ju, då har man ju inte läst alla kort innan, så att man tar att man börjar med att läsa kort och sådär.
Ja.
Och då kan du alltså, du har 4 kort från början och du kan, antingen kan du behålla dem om du tycker att det är jätteviktiga saker, eller så kan du byta kort med marknaden, bordet alltså, eller så kan du byta kort med andra teammedlemmar också. Eller?
Vilket gör att du måste gå upp och ställa bredvid någon och säga, vad har du för kort där? Det vill jag ha. Mm. Nej, det får du inte. Ja, jag kan tänka mig att byta det. Mm. Kan jag få ditt bästa? Ja, du kan få den här. Och därav liksom card trading, alltså du byter kort.
Just det.
Och det är, kan man säga, fas 1.
Ja.
Fas 2 är att när alla känner sig nöjda med att ha 4 sjukt bra kort.
Eller tidsboxen är slut.
Ja, tidsboxen är slut. Då grupperar ni er i grupper om 3.
Just det.
Vilket betyder att ni får 12 kort i varje grupp.
För var och en kommer med 4 kort in i gruppen.
Ja. Sen,
så reducerar man dem.
Så reducerar du dem till
3.
Mm.
Hela gruppen. De här 12 korten ska bli 3. De 3 viktigaste som gruppen tillsammans tycker.
Och det tar ju en stund. Oftast. Och det blir diskussioner. Och varför ska den här vara med på bland de där 3? Och varför ska den här inte vara med?
Mm.
Och då lär gruppen känna korten lite mer.
Mm. Just det.
Och efter det så har du så många grupper som ni fick, gånger 3, så många kort att ta ställning till.
Mm.
Och det är startskottet för vidare konversation.
Just det. Så kan man sätta upp alla de korten som grupperna har enats om och så.
Ja.
Startar diskussionen där liksom.
Mm.
Vi har använt det här också på Educan någon gång. Om det var när vi skulle göra en ny hemsida eller vi skulle göra någon mjukvara eller något sånt där på våra Educal-dagar, så brainstormade vi features med den här tekniken.
Just det.
Saker som vi ville att den här appen skulle klara av.
Ja. Jo, men det är väl absolut ett...
En jättebra brainstorming-teknik.
Ja, det är det. Den är fantastisk. Speciellt bra blir det med personer som är så där superkreativa. Och när du får läsa andras.
Ja, precis. För det är just då också. Man får så väldigt mycket input. Mm. Väldigt snabbt. Liksom, att, det där var en jättebra grej. Varför kom inte jag på den själv? Det kortet vill jag ha.
Ja.
Och sådär, liksom.
Eller så ser du 2 kort och så kombinerar du de korten till en ny idé. Just och så bara langar du in det kortet.
Just det.
Det är lätt. Med de flesta sådana här brainstorming-tekniker. Eller att de försätter ju dig i en ram, i en box.
Ja.
Vilket är viktigt.
Ja.
Vad jag finner svårt ibland är att gå utanför den här ramen. Och får jag skriva en ny lapp? Är det okej? Okay? Varför får jag inte det? Och sådär.
Får man skriva en ny lapp då?
Ja.
Säg att du är i fas 2 och så inser gruppen.
Och så langar in en asgrym
lapp. Men de här 3, kan vi inte sätta ihop dem i en?
Jag skulle säga att du är skyldig att skriva en ny lapp om du kommer på en bra lapp. Vad skulle du annars göra med den superbra idén som du fick? Ja. Nej, reglerna säger
parkera den.
Ja, för all del. Jag skulle inte kunna somna om inte jag fick skriva ner den på en lapp då.
Nej.
Nej, det måste jag få göra. Den är fantastiskt rolig.
Ja, det är den. Speciellt när man börjar slåss och slita i korten.
Ja.
Nu ska man inte slåss med Danne, för han gör ont.
Ja, han är alltid... han tar alla lappar. Ja, nej. Ska vi gå till nästa?
Och vad ska vi kalla den här någonting annat än card trading game? Nej, det behövs inte.
Nej.
Det är ju, den var svår att hitta på nätet, vilket är lite synd. Ja. Så att man får lyssna på det här avsnittet. Ja. Helt enkelt.
Så är det. Jag vet att den är beskriven i en bok. Mm-hmm. Jag har ingen aning om vad boken heter, men jag skrev ner det här på en lapp för länge sedan och slängde den lappen.
Det var ju otaktiskt.
Ja, det finns i alla fall. Så det går att hitta den här och massor med andra tekniker förmodligen.
Ja. Då så, är vi framme vid femte och sista tekniken då.
Mm.
Och det är en fyrfältare.
Jajamän, det är svårt att götta oss till sist. Jag älskar ju fyrfältare.
Den här hade vi, du hade liksom koll på kvadranter och sånt där, men vi visste inte vad den hette. Så att jag, men den gick faktiskt att hitta på Google.
Mm.
Och det verkar som att den heter, på engelska då, så heter den Eisenhower's Urgent Important Principle.
Ja, och det är för att axlarna är urgent och important. Mm. Och på svenska så har vi valt att kalla det för bråttom och viktigt.
Ja, just det.
Jag kom i kontakt med den här första gången för 15 år sedan tror jag. Och då tror jag att det var Stephen Covey som har skrivit en sån här väldigt...
Jag har ingen aning om vem Stephen Covey är, men...
Nej, han har skrivit en bok som heter Seven Habits of Highly Effective People.
Okej.
Okay. Den är ganska flosklig här och där. Men det finns några...
Är han amerikan?
Ja, han är amerikan. Det är en sån här självhjälpsbok.
Okej.
Okay. Kan jag säga. Och vissa saker i den är nonsens. Andra saker i den är väldigt bra.
Mm.
Och det här är väl en sån sak som... Där folk tenderar till att gå bort sig jäkligt hårt på vad de ska göra nu. Och får så här, hamnar i en så här panikläge och gör saker som är helt fel. Så om vi utgår från de här två, viktigt och bråttom då.
Så att vi har en axel som är viktigt och en axel som är bråttom.
Ja. Bråttom är den liggande axeln.
Ja.
Och det brukar jag alltid blanda ihop med, det är x-axeln va?
X-axeln.
Viktigt är den stående axeln, ja. Y-axeln. Och ju mer bråttom någonting är, desto längre ut till höger är vi. Och ju mer viktigt är det, desto längre högre upp är vi, så att säga.
Ja.
Och då får vi fyra stycken fält, därav fyrfältare.
Mm.
I den här jättebråttom, jätteviktigt, det är saker som behöver ske nu.
Ja.
Och sen så har vi det som är ganska bråttom, men mycket viktigt, det är något som måste ske snart.
Mm.
Sen har vi sånt som är bråttom, väldigt bråttom.
Men inte så viktigt.
Men inte viktigt. Och det delegerar vi.
Det vill du inte göra själva.
Det vill inte göra själva. Det finns inte en chans. Och det som inte är viktigt alls och inte är bråttom alls, det ska man bara släppa.
Just det.
Men det är där folk hamnar och bara gör konstiga saker ibland. Mm. Och sen så är väl lite sådär... Du hade en bra definition på viktigt och bråttom, tycker jag.
Ja, att viktigt, det är sånt som för oss närmare vårat mål. Liksom.
Mm. Det som är viktigt för mig, så att säga.
Ja, precis. Mm. Eller för teamet eller för produkten vi jobbar med,
ja,
till exempel. Medan bråttom, det är ofta sånt som uppfyller andras mål.
Mm.
Till exempel chefen kommer in och säger, ni måste tidrapportera nu.
Ja.
För att det ska faktureras i slutet av månaden.
Ja.
Bråttom, bråttom.
Eller för att annars kommer inte lön kunna köra sin körning eller vad det är.
Ja.
Ja.
Det är typ sånt som är bråttom.
Mm.
Vi har en tendens att lyssna alldeles för mycket på de här bråttomsakerna.
Ja.
Så att det är väldigt lätt att man lägger ner alldeles för mycket tid på att göra bråttomsaker.
Ja.
För de måste ju göras nu, liksom. De är ju bråttom.
Det är jättebråttom, men det är oviktigt.
Ja.
Så du hamnar ner i den här, det som du egentligen borde delegera och någon annan göra. Så här, det här kan ju någon annan ta hand om.
Mm.
Och det är ju ganska så här lite... Vad ska man kalla det? Destruktivt. Eller det är ju det som får folk att bränna ut sig.
Ja, precis. För att prioriteringen egentligen är ju då nu-kvadranten.
Ja.
Snart-kvadranten.
Mm.
delegera kvadranten och sen släpp kvadranten. Ja. Alltså, i den ordningen vill du göra saker.
Ja, det skulle jag säga.
Så att du vill hela tiden maximera och göra sånt som är viktigt. Mm. Och inte sånt som är bråttom.
Nej, och jag vet att det är många som har problem med den här oviktigt obråttom.
Att släppa saker?
Ja. Att bara, nej men det där ska vi, det kommer vi inte göra. Mm. Våran, eller min chef kan man säga på mitt uppdrag där jag är nu. Mm. Han är expert på att undvika saker och släppa saker. Mm. Det där, nej, absolut inte. Det där kommer vi aldrig göra. Han är ganska rak med det också. Nej, det där är inte viktigt. Det kommer vi inte göra. Mm. Han är också väldigt bra på att delegera. Mm. Nej, det där, det gör inte vi. Det får de andra göra. Det får de göra. Mm. Det är så han vet att okej, det där är inte viktigt. Viktigt, det vill säga det är inte vårt mål. Det är bråttom. Mm. Det är någon annans mål. Varför ska vi göra det då? Mm. Så att det är någonting som jag har under de här åren som jag jobbat tillsammans med honom liksom lärt mig själv också att se. Är det här mitt mål? Är det viktigt? Mm. Eller är det någon annans mål? Är det bråttom?
Just det.
Så att jag tror att folk kan, våra lyssnare, uppmanar er att börja fundera i de termerna. Mm. Känns det bråttom? Då är det någon annans mål förmodligen. Mm. Känns det viktigt? Då är det ditt mål. Och ibland överlappar de här.
Just det.
Och då hamnar du
ju. Ja, det är ju självklart att det blir viktigt och bråttom. Det är ju sånt man vill göra.
Ja, precis. Och då är det någon form av så här ömsesidigt utbyte där ju. Uh-huh. Lite win-win.
Ja, just det. Win-win gillar vi.
Mm.
Så det här är ju mer, det är ju inte en direkt applicerbar teknik på samma sätt som de andra grejerna har varit.
Jag skulle säga att det är det.
Okej.
Okay. Alltså jag skulle lätt kunna ta aktiviteter som jag behöver göra idag. Så sitter jag där vid min kvadrant, skriver en lapp där och så ska jag matcha in den där. Var lägger jag den här någonstans? Mm. Ja, den här hamnar ju i släpphörnan liksom. Vad ska jag göra med den då? Då är det bara knögla ihop och... Mm. Eller vänta, ta här nu. Det här är jag jäkligt sugen på. Och det här är någon annan jäkligt sugen på. Viktigt och bråttom. Det gör jag först idag.
Intressant övning.
Mm.
Nu måste jag bara hitta någon som jag kan delegera min tidrapportering till.
Ja, jag vet inte om det är så, men jag inbillar mig att någon gång har skrivit ett lite så här slumpskript för sådana här saker.
Delegera till en robot, så här, ja. 8 timmar om dagen.
Ja.
Mm. Det var den femte tekniken.
Ja.
Nu var det lyssnare lite bättre än de var innan de började lyssna på avsnittet.
Ja, sanslöst mycket bättre. Ska vi repetera de här teknikerna?
Det låter väl jättebra. Den första vi sa,
ja,
det var AI. Appreciative inquiry.
Mm.
Vad kallar du den på svenska?
Som man ropar, får man svar?
Just det.
Ungefär så, det är väl andemeningen i alla fall. Mm. Leta efter bra saker och så kommer du hitta bra saker.
Just det.
Istället för att leta efter problem då.
Mm.
Så för om du letar efter problem, jag lovar dig, du kommer hitta problem efter problem.
Mm.
Men det svåra är ju att hitta bra saker.
Och kan man göra det här i alla kontexter? Mer än så här,
ja, det skulle jag säga. Ja, absolut. Återblickar i ditt möten liv.
Och...
Alltså om du tittar efter bra saker.
Bara en sån sak som typ temperature reading som vi har pratat om på, som inzoomning. Den öppnar ju med appreciations.
Ja.
Börja med att uppskatta dina medarbetare.
Mm.
Då hamnar man på en... Man sätter en glad ton liksom.
Ja. Nej, jag gillar det. Mm. Granska, titta på era barn och se när de gör bra saker, till exempel.
Ja.
Och ni som inte har barn, ni får titta på era kollegor eller partners eller någonting. Och försök att hitta bra saker så kommer ni se att det...
Och beröm dem istället för att säga nej. Ja, gör inte det där, för det lyssnar inte barn på ändå.
Nej.
Så, nu har ni fått uppfostrings...
Hej, välkommen till Föräldrapodden. Här sitter jag och Tobbe och pratar barnuppfostran.
Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling och barnuppfostran.
Ja.
Ja. Det var den första. Vad var nummer två?
Ja, det var ju irokesernas lag om sex.
Just det.
Hitta lite fler, nämligen 6 stycken möjliga
orsaken.
Förklaringar. Till det här beteendet ni ser eller det här utfallet ni ser.
Just det.
Så sluta inte vid liksom en eller två, utan...
Det ska rätt mycket till att man har lyckats hitta exakt den som faktiskt är den största orsaken. om man bara hittar en.
Ja, det är lite förmätet att tro att du kan göra det så enkelt.
Hur, det blir ju en liten utvikning nu, men har du testat det här? Liksom hur mycket måste du vända ut och in på det för att hitta den sjätte?
Ja,
liksom?
Nej, det behöver du göra.
Ja. Jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig att man kanske snabbt hittar två eller tre. Och sen så de sista tre så är det rätt.
Men återigen så är det där en intressant grej som jag har applicerat i livet då, så att säga. Folk som inte passar in. Mm. Då, där är det en utmaning att se så här. Nej, men den här personen är bara stökig, bökig och bara så här. Det är säkert det här. Så klurar man lite grann på det. Det är väldigt nyttigt. Mm. Speciellt om jag som ägnar mig åt lite att träna fotboll och ser beteenden hos barn som tänker så här, fasken, det där beror ju bara på det här och det här. Så ställer man sig liksom ner och så tar man en liten paus och funderar på, skulle det inte kunna vara på något annat sätt här? Det är tokigt nyttigt.
Sen var det en tysk gruppering.
Ja, det är en favoritteknik, den rycker jag gärna fram hela tiden. Men det handlar ju om att få en grupp, vara tysta och jobba under tystnad.
Ja.
Det går fort och det skalar bra.
Ja. Teknik nummer 4. Mm. Det var card trading game.
Ja, en fin brainstorming-teknik skulle jag säga. Mm. Som också sållar ut saker som inte håller måttet. Mm. Eller faktiskt hittar det absolut bästa.
Ja.
Och då använder du också det som James Surowiecki kallar för the wisdom of the crowd.
Just det.
Få fram det bästa ur en grupp med människor.
Just det.
Det tycker jag är vackert.
Den borde vi zooma in på någon gång.
Ja.
Känner jag nu.
Wisdom of the crowds, eller?
Ja, precis. Mm,
tycker jag vi gör.
Och den sista tekniken då. Eisenhower's urgent important principle.
Ja.
Eller viktigt bråttom-principen.
Mm. En bra filtreringsteknik för vad fasiken ska ägna mig åt idag.
Just det.
Du ska göra det som är...
Eller vad ska vi ägna oss åt framöver?
Ja, du ska göra det som är viktigt för dig själv och för andra. Kort och gott. Då vill vi bara, jag skulle vilja slå ett slag igen då för den här nya stående punkten.
Vi vill ta kortkommandon först, hörru du.
Nu! Ja. Då är det väl dags för ett kortkommando.
Ja, det är det!
Hur fan gjorde du det där?
Och det här är lite kul hur jag hittade det här kortkommandot. För det lärde jag mig när jag par... excellade med vår produktägare eller min chef då på det här stället. Och då stod vi, och han är en...
Mob-excellade gjorde mob, väl?
Nej, faktiskt var det bara vi två.
Ja, men det var bara ni på företaget då. Så att...
Ja, det var det faktiskt. Så ibland är ett par även en mob. Så vi satt och jobbade i Excel, och han är en riktig fena på Excel.
Uh-huh.
Så då blev det bara så här. Nej, Ola, där trycker du Control Space. Jag bara, Control Space, vad är det? Det markerar hela kolumnen.
Aha.
Så ibland vill du markera hela kolumnen, till exempel om du vill se har du massor med siffror i en kolumn, då när du trycker Control Space så markerar hela kolumnen, och sen så nere i botten på raden här nere så ser du ju liksom hur många det är, summan av det och ett medeltal kan du slå på.
Shit.
Mm, det är coolt.
Kraftfullt.
Mm. Och det märkte vi funkar också i Google Docs.
Man kanske skulle börja programmera i Excel. Det verkar vara en väldigt kompetent idé.
Ja, det är det. Nej, det är Control Space. Markera hela kolumnen.
Jag tar ett Eclipse-kommando då.
Mm.
F12.
Oj.
Det hoppar direkt till editorn.
Okej.
Okay. Till edit eller... Ja, kodfönstret.
Ja,
eller vad
heter. Ja, editorn skulle jag säga. Mm. Eller ja. Redigeringsfönstret. Så om du håller på att snurra runt någon annanstans så trycker du på F12.
Ja.
Mm. Användbart.
Mm. Det tycker jag.
Ska vi
berätta hur man kommer i kontakt med oss.
Mm.
Så man kan skicka in sina bullenbrev.
Just det. Börja skicka in era bullenbrev. Ni kan tweeta in dem om det är en kort fråga.
Ja, annars har vi ju... Ja. Precis.
Till vårt konto @vagandersk74.
Ja, och dit vill vi även ha namnförslag på punkten, och vi vill ta fortfarande emot skäggen mot väggen.
Det gör vi.
För vi kan variera den här punkten lite om vi får in sådana också.
Är det ett långt brev, då kan ni skicka till podd@agical.se.
Ja, med mail då, inte med svenska postverket.
Nej, de kan inte...
adressera.
Nej, de grejer inte det.
Sortera.
Nej. Och är det någonting som ni vill Tobbe, då är det att Tobbe Anderberg.
Ja.
Är det någonting ni vill mig, så är det att Elnestam.
Ja.
Das var das, das, som vi säger på tyska.
Jag tror att det var dasset, hela dasset.
Ja, och inget annat än dasset. Nej. Då tackar vi alla som har lyssnat hela vägen hit.
Ja, vi tackar vädret för att det inte började spöregna på oss. Det har bara så här smådroppat lite.
Ja.
Det klarar vi av.
Tack Tor.
Ja.
Och så hörs vi snart igen.
Om 2 veckor,
ja.
För att vara mer exakt.
Jajamän, ha det bra.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.